Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Min gäst är en vandrande legend i den svenska mediebranschen. I 16 år chefade han över TV4 Sälj och innan dess byggde han upp och drev mediebyråer. Idag har han tagit steget till att bli nordisk vd för den innovativa optikkedjan Synsam. Det här är Tell Your Story. Välkommen Mikael Grimborg.
Hur mår du idag?
Idag mår jag riktigt, riktigt bra faktiskt. Imorgon är det ju sista dagen och sen förhoppningsvis blir det lite semester.
Den här veckan är alltså sista veckan för semestern. Jag måste säga att jag är fantastiskt glad att ha dig här. Det känns helt otroligt med tanke på att vi bestämde det här igår. Och personligen i mitt liv så är det här en jättespeciell dag. Det är som en cirkel som sluts. För att jag har i 6 år tragglat och kämpat med en utbildning som har varit helt fantastisk. Och idag är det deadline för det sista momentet, vilket är uppsatsen. Och så sitter jag här med dig och du är ju en levande media-business-legend.
Först och främst, vad kul. Grattis. 6 år, det är imponerande.
Ja, jag har varit lite pauser emellan. Jag fick en dotter och sådär.
Men, och då har du haft att göra helt enkelt.
Jag har haft att göra, så därför känns det här historiskt för mig. Jag hoppas att det här är att man kan se det här som ett bra tecken att jag sitter här.
Du ser väldigt glad ut i alla fall.
Ja, men jag är jätteglad. Jag är glad, jag är förväntansfull. Jag är lite nervös också. Men det sägs att man ska vara lite nervös. Då skärper man till sig lite.
Jag delar den. Lite nervös ska man vara.
Brukar du ofta vara nervös?
Ja, men jag är nog en sån här som, framförallt när det är föredrag, då peppar jag till med. Och det har väl gått upp och ner genom åren. Jag har varit väldigt nervös många gånger. Och då, de här gångerna man står inför publik, så har jag en tendens ibland att jag gäspar. Och det ser ju inte så bra ut, men det är ju en typ av nervositet som jag har märkt att jag har. Och då sätter sig ju det i huvudet gärna att man sitter och gäspar när man ska gå upp och leverera. Men det går ju över när man står där.
Jag vet varför man gäspar. Det är för att när man blir nervös, då får man lite syrebrist för att man toppar.
Men det känner vi igen.
Ja, jag känner igen den. Tycker du om att hålla föredrag?
Ja, det tycker jag. Förutsatt att man har något att säga. Men jag gillar ju att sälja. Det är ju så att säga den röda tråden som jag har haft genom hela mitt liv. Och när man står där så är det ju att du säljer dina tankar eller idéer och får med sig en publik. Det är kul.
När du var liten, tänkte du att du skulle bli säljare då? Eller vad tänkte du att det skulle bli när du blev stor?
Man visste väl inte vad säljare var, men jag började faktiskt sälja saker ganska tidigt när jag var ung. Jag bodde i Farsta och det var såna här loftgångar och det kom potatisbilar och glassbilar och blomsterbilar. Och så var det alltid att vissa av oss då sprang runt och sålde på fredag eftermiddagarna. Mm. Så ganska snabbt så förstod jag nog att jag tyckte att det där var rätt kul. Det var en form av tävling att bli av med blommorna först och komma hem och fortsätta helgen så att säga.
Men vad var det du sålde för någonting?
Nej, men det var alltså ägg och potatis och den typen. Men det som jag minns mest, det var väl att jag... Det började man dela ut reklam och sen så fick man då möjligheten att sälja glass från hemglassbilen. Det var här. Det var på den tiden som man sprang ut och knackade dörr faktiskt. Och gjorde man det okej, då fick man till slut åka med i glassbilen.
Mm.
Så att jag var 12 år när jag fick åka med i den här glassbilen.
Mm.
Och då, det var faktiskt rätt kul.
Det måste varit som en, alltså i den åldern. Och...
Ja. Nej, men det var som att jobba. Det gjorde man 4 timmar, kanske, jag tror att det var varannan vecka som man gjorde. Men 40 kronor i timmen kom jag ihåg att jag tjänade. Och det var väldigt mycket pengar, tyckte jag. Och det, på ett sätt, är det fortfarande.
Ja, men alltså, ja, gud ja. Jag kommer ihåg att när jag växte upp på 80-talet så brukade jag få 20 kronor för att städa ett rum hemma. Och det kanske tog 2 timmar. Så...
Då, alltid perspektiv där.
Alltid i perspektiv, precis. Men så du växte upp i Farsta?
Ja.
Mm.
På den tiden när jag... Farsta strand till och med. Så att det var när man la till en station till och så byggde man ett område.
Ja, så det var helt nybyggt.
Ja, det var.
Hur var det att växa upp där?
Det var ju som det var i förorten, tror jag. Det var ganska lugnt då, men sen när man blev lite äldre så blev det lite stökigare. Men vi flyttade in till stan när jag hade gått halva 7:an. Så då kom jag in till tuffa Södermalm. Men på Södermalm då var man ju liksom, man var ju verkligen från förorten.
Ja.
Så att jag fick kämpa med det också ett tag.
Ja, var det som en hierarki, att du var lite som att du var från killen från landet?
Jag har ju en kompis faktiskt som jag fortfarande umgås med alla år senare. Han kommer ihåg det som igår, hur jag såg ut.
Mm.
Och det var gabardinbyxor, utsvängda. Jag hade en gul skjorta med gröna helikoptrar och en pippitröja. Och det hade man inte inne i stan, om vi sammanfattar det här. Så att...
hur kommer du ihåg hur de inne i stan, hur de såg ut?
Jag kommer bara ihåg att det var en som hette Joakim när jag kom in där, som hade mustasch, och det tyckte jag var, då var man ju jättestor.
Mm.
Man var ju 13-14 där.
Mm.
Men annars så var jag nog den dagen också där förväntansfull när man kommer in i en ny skola, men riktigt nervös.
Ja.
Och när jag kliver in där så var rektorn som då introducerade mig i klassen och sa att här är er nya kompis, han heter Kurt.
Mm.
Och det var ju inte jag som hette, utan det var min pappa. Och då gick jag fram och så frågade jag, jag heter Micke.
Ja.
Och då säger hon, fortfarande då, som min kompis kommer ihåg, men han kallas för Kurt Mikael. Sen var ju den veckan lite speciell.
Ja.
Så att jag fick ju heta Kurt Mikael rätt längre.
Ja, men hur kom du in i klassen? Vad var din roll i skolan?
Ja du, nej men jag var nog en... Jag gillade ju, det fanns en ungdomsgård så vi var mycket på den, och jag jobbade där på helgerna, kommer jag ihåg, med ungdomsverksamhet. Jag och den ett år äldre Niklas Strömstedt, så att vi spelade innebandy och spelade musik ungefär.
Mm.
Jag tror inte att jag hade någon speciell, det var väl lite senare som man var lite clownig sådär, men jag var nog en ganska glad tonåring.
Så du är musikalisk också?
Ja, det vet jag inte. Jag tycker det är kul i alla fall.
Spelade musik?
Ja, jag spelade lite trummor.
Ja.
Mm, det gör jag till och från, men det...
Drömde du någonsin om att bli rockstjärna?
Absolut.
Ja. Vad hade du för idoler?
Framförallt så var det väl David Bowie som... Jag hade en jätteduktig kompis som sen startade ett band som heter Mons. Och han önskade sig då en klarinett, eller saxofon som David Bowie hade, och jag hade önskat mig trummor. Så där satt vi då. De kan ju tänka sig hur den orkestern lät.
Ja.
Men han blev sen väldigt duktig och spelade in skivor. Och jag fejdade väl ut till någonting annat där. Höll inte i.
Vart fejdade du ut någonstans?
Nej, men jag tror faktiskt att det var rätt tidigt att jag jobbade faktiskt.
Mm.
Det var många kompisar åkte och lärde sig att segla och åka ut för, men det blev rätt ofta att jag var kvar i stan och jobbade.
Varför då?
Jag vet inte. Det...
Vad jobbade du med?
Jag städade.
Du gjorde det?
På alla sjukhus du kan tänka dig så städade jag på helgerna. Även på Bromma flygplats och... Och det, sen när man blev lite äldre så kunde man ju åka runt i bil, och då var det trappstädning här och där. Så att, men det var ju ett sätt att tjäna pengar.
Och vad var målet? För det låter ju, jag får ju känslan av att det är någonting som du jobbar för.
Ja, Nej, men då, jag tror nog att det var rätt tidigt, kommer jag ihåg att min pappa sa när jag hade då sprungit och sålt de där glassarna och sa att nu är det slut på veckopengen. Nu får du klara dig själv. Så att det sitter väl någonstans i det också, att vill du då köpa, som jag hade ju mål som var en moped. Jag köpte min första kamera när jag var ganska liten. Och det är jag glad för idag, för nu har jag ju fortfarande bilderna kvar från Bowie-konserter och Bob Marley-konserter och allt vad jag sprang på. Så det var väl sådana rent liksom, jag vill ha en moped och då, hur får jag den? Så var det.
Men jag tänker det här med bilderna och moped, så är du lite av en person som samlar på saker eller så här minnen och dokumenterar?
Ja, det gör jag. Väldigt mycket så.
Ja. Har du fotoalbum hemma?
Jag kan nog säga att jag har nog på fyrantiden så gjorde jag ett projekt som var att jag, alltså de som känner mig vet ju att jag alltid har kamera med mig mer eller mindre.
Ja.
Så att då dokumenterade jag ett år på jobbet. Och det var egentligen utifrån att personalen tyckte att man är aldrig på plats. Vad gör han egentligen? Alltså den typen av så här klassiska chefsgrejer. Vad är han?
Just det.
Och helt plötsligt då när jag visade upp bilderna, vilka möten och vilka människor jag hade träffat, så blev allting väldigt, väldigt tydligt istället.
Just det.
Så jag fortsatte med det där. Och när jag slutade på fyran så tror jag att det var 40 böcker jag lämnade eller någonting.
Oj, oj, oj. Din tid på TV4. Du var där i 16 år.
16 år, ja.
Och hur kom det sig att du började på TV4?
Ja, då får vi vrida tillbaka klockan till 99 där. Och då på den tiden så var det ju att TV4 var extremt starka i marknaden. Och jag satt som vd på ett bolag som då köpte reklam, som mediebyrå. Och
grundade en mediebyrå?
Ja, det var det var innan faktiskt, Initiativ Media, men det var 87. Och sen så var jag då vd för den största mediebyrån som hette Marketinggruppen. Och då hade jag ju faktiskt varit där i 10 år, så att då var det ju dags att ses om också. Och just TV4 kände jag att där skulle jag kunna göra ett bra jobb. Så att det var nog med att de valde mig för att jag då var en del av marknaden och hade varit en kund, så att fick in det perspektivet.
Då blev du säljchef.
Ja, jag har haft samma roll hela tiden, kan man säga.
Ville du bli chef tidigt i karriären, eller har det blivit så bara?
Ja, men första gången jag blev chef, då var jag på det som är Clear Channel idag. Då var jag 20, gammal var jag då? Då var jag 81, jag var 23 år. Och då hade jag mitt första säljteam som var 9 pers. Och sen så rullade det bara på, så att efter det så startade jag Initiativ Media. Och då var det ju någon som satt ute i marknaden som trodde på att jag skulle klara av det där. Så det har nog bara blivit, tror jag.
Vad är det i din personlighet, tror du, som gör att du är en bra chef? Att du lyckas med dina uppdrag, dina jobb?
Jag vet inte, men jag är ju i grunden en väldigt positiv människa som tittar framåt. Inte eller ägna så mycket tid bakåt. Och förhoppningsvis har jag väl någon form av förmåga att se vad som händer runt hörnet. Och då handlar det om att få människor runt sig som tror på de där idéerna. Och sen är jag är extremt, kanske mer och mer över tid. Jag vet ju vad jag är bra på, jag vet vad jag är mindre bra på. Så det gäller ju att sätta ihop ett team som då löser uppgiften tillsammans.
Just det.
Så att jag ser mig nog mer som en, ja, någon form av ledare snarare än chef.
Jag upplever mediebranschen som väldigt, alltså det är väldigt många människor som är väldigt tävlingsinriktade. Och ibland så blir det liksom, folk kommer inte överens helt enkelt. Hur har du upplevt mycket sånt i mediebranschen?
Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Inte tävlingsinriktat, absolut. Men det är ju, om man är på sådana här ställen som till exempel TV4, då är det allting väldigt händelsestyrt. Det kan komma en nyhet, det kan starta kanaler, det händer saker hela tiden. Så man har inte tid, utan det är bara att fokusera på uppgiften och se framåt.
Men vad skulle ditt tips vara om det är så att man har hamnat i en konflikt i jobbet? Hur ska man hantera det bäst?
Ja, det blir ju att prata då.
Kommunikation. Ja.
Jag tror bara att man, oavsett, det har inte med jobbet att göra, men att det är så som världen ser ut, så är det ju att det finns ju inte ett rätt eller fel. Det finns ju bara åsikter.
Mm.
Men det är så fort man berättar vad som är rätt och vad som är fel, det är då det är grunden till konflikt. Men att man kan respektera att man har olika åsikter och prata kring det. Så här känner jag, så här tycker jag.
Mm.
Och sen hitta ett sätt att gå vidare. Och klarar man inte det man mot man, då får man ju ta in hjälp runt omkring.
Mm. Mm.
Och det är ju det jag menar med teamet, att man kan ha olika roller. Man ser ju olika saker hos varann.
Mm.
Att jobba på de bra sidorna och inte på de dåliga.
Precis. Hur tänker du när du rekryterar?
Jag söker nog mer och mer, skulle jag säga, personen innan jag liksom gör själva uppdraget för den personen. Så att just nu så sitter jag i några sådana rekryteringar där jag faktiskt jämför rätt mycket med mitt tidigare liv, men i en helt ny bransch. Så att jag ska anställa en kanalchef på Synsam.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig, vad är det för något?
Ja,
och då,
vad är det för någonting?
Och då är det ju faktiskt så att när vi sätter igång våra skärmar i butik eller appen, eller vi gör butik för den delen, så är alla de här delarna är ju kanaler till en kund.
Mm.
Så att analogt med det som var på TV när vi satte igång en massa kanaler,
mm,
så är det ju precis det vi gör. Men i en sån här retailvärld så är det lätt att se det som att det är system, eller det är inte kanaler på det sättet som jag menar.
Mm. Men hur tänker du då? Alltså...
Nej, men om man nu tänker sig att du har en slutkund, så oavsett vad den slutkunden möter dig i, alltså det så kallade omnichannel-tänket, så måste ju känslan av bolaget vara detsamma. Så att, och då gäller det ju att tänka på de här kanalerna, vad de har för roll för den kunden.
Mm.
Sen har ju, precis som jag tycker ICA är duktiga, SAS är duktiga, så har de ju partners också som då är en form av leverantörsstöd.
Mm.
Så att det ser jag väl också att vi ska kunna göra i Synsam.
Alltså nu tänker jag så här, att du har ju varit med så länge, från den tiden när mediebyråerna byggdes upp.
Mm.
Till den här, alltså det måste ju ha varit en enorm förändring från den tiden till det här digitaliseringen som är nu.
Absolut, så är det.
Och sen TV4 också, som också har ändrat om saker väldigt mycket i Sverige, från public service till kommersiell TV. Och nu har du tagit steget ifrån det till faktiskt en konsumentprodukt.
Mm.
Synsam.
Precis.
Ja.
De där grejerna man sätter mitt i ansiktet.
Ja, men precis. Så att man ser bra,
ja,
helt enkelt.
Ja, så har det ju varit. Nu ska vi försöka få att folk ska kunna tycka att det är kul att se bra ut också.
Mm.
Så att det är ju en lite annan hur man ser på den här optikbranschen som har varit ganska traditionell ganska länge.
Men varför har du valt just Synsam och just optik?
Nej, det var nog också en tillfällighet att jag fick en fråga och tände till på uppdraget. Så att det var 16 år senare var det dags. Jag älskar ju retail. Jag har ju suttit med många av de här stora bolagen när de har haft sina utmaningar. Men jag har ju suttit i säljarens kläder då.
Mm.
Men jag har ju varit väldigt nära många av de där byggena. Och nu så hoppar man in i ett själv. Så att det är inte så jättestora skillnader ändå, måste jag säga.
Hur länge har du hållit på nu med Synsam?
Ja, nu är det 10 månader.
Ja, och hur går det?
Det går jättebra.
Ja. Ni har gjort en digital satsning. Vill du berätta? Kan du berätta?
Absolut. Men lyssnaren kan ju faktiskt ladda ner den på App Store.
Mm.
Än så länge, det kommer att komma även till Android, men det är vi inte än.
Och då ska man söka på Synsam?
Ja, StyleLab. StyleLab by Synsam. Men det är ju kul. Alltså, om man tar det lite sådär, vi har gjort väldigt mycket undersökningar, så kan man säga att folk tycker på riktigt att det är svårt att välja glasögon. Så att
jag
man kommer...
jättesvårt.
Och då är det ju, när du kommer in i en butik, så är det ju väldigt mycket glasögon till att börja med.
Mm.
Så det är ju en av de här insikterna nu som vi jobbar med när vi bygger om butiker.
Och sen är de ofta fastlåsta också.
Det är också en insikt.
Ja.
Sen får man ju ställa det i relation då till vad larm kostar och vad svinn kostar och sådana saker.
Mm.
Så att, men ambitionen i de ombyggda butikerna, det är att det inte är inlåst.
Precis.
Så att går man in nu så kan man få en kaffe och det är lite mer öppet. Det kommer vara det är en helt annan miljö.
Det låter som lite premiumkänsla.
Ja, känslan ska vara det, men samtidigt så ska det vara prisvärdheten ska.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det ska kännas också. Så att vi jobbar på alla delar, men det är inte så att säga den positionen som vi vill ha, att vi ska uppleva som superpremium på det sättet. Mm. Men känslan får gärna vara det.
Ja, men berätta mer om det här nya konceptet.
Nej, men om kunderna har sagt sitt så försöker vi då, alltså med de kundinsikterna, så ska ju vi då anpassa oss.
Mm.
Och om det är så att man går in i en optikaffär generellt, så är det ju hon eller han. I vårt koncept så är det mer unisex. Det vill säga att har jag stora glasögon och jag gillar Anna-Karin Karlsson, så varför kan inte jag ha det? Det är inte bara Jonas Hallberg, stylisten, som har det.
Nej. Är det en kompis till dig, Jonas?
Ja, jag har ju träffat honom. Jag tycker han är jättekul. Men så att där, utifrån hur sortimentet presenteras och hur det ser ut i en butik, så ska vi ju inspirera till att varför har du bara ett par skor? Eller det har du ju inte, men du har ju ofta ett par glasögon. Och vi tycker då någonstans att i en modern värld så ska man kunna ha fler par glasögon. Det vi försöker åstadkomma är ju en öppenhet, så att det ska bli lite mer enkelt att se vad som finns i butiken. Och sen i takt med att vi då utbildar vår personal, så är det ju så att säga att vi ska ju hjälpa kunden till att då hitta matchande bågar till sin stil. Och utöver det här då, så har ju vi då satsat också på ett sportkoncept nu som vi kommer rulla ut i Norden. Och det är ju också då en del av en personlighet att du så att säga kanske är utövare i någon sport. Och jag brukar ta exemplet med biljardglasögon. Vet du hur de ser ut?
Ingen aning.
Nej. Då går de uppåt så här och så slipar man på översidan. Och så kallas det då för att de är tailor made, för att det var en duktig biljardspelare som heter Taylor. Och sen kan man ta sport för sport där. Men det är ju en sak att köpa glasögon.
Jag måste bara fråga, vad är syftet med att göra det? Alltså är det något, blir man bättre på att spela biljard?
Ja, men om du spelar och du böjer ner över din kö och du har, som jag nu, ett par glasögon, som du får ju, det blir ju inte optimalt.
Nej, men
du vill ju ha frisikt uppåt.
Just det.
Och så där är det ju sport efter sport, att du tar du hästhoppning så kan du inte ha vilka glasögon som helst, och simning om du så att säga behöver, så behöver du slipa dem och så vidare.
God, it's the details.
Exakt. Så det här är ett område vi tror jättemycket på då.
Mm. I vilka länder finns Synsam idag?
Norden.
I hela Norden.
Vi heter Profiloptik i Danmark, men Profiloptik by Synsam nu då.
Mm.
Så det är 500 butiker som ska mer eller mindre byggas om nu på ganska kort tid.
Ja, och i höst kommer det nya. Då ska allting vara klart.
Nej, det kommer ta längre tid. Men vi har väl byggt om 70 butiker nu kanske. Och sen rullar det då månad för månad då i samtliga länder.
Men jag förstår att du kanske inte kan berätta allt. Men jag blir ju så otroligt nyfiken på just det här, hur ni tänker och hur ni jobbar med det digitala. Kan du berätta någonting som...
Ja, men appen då, som ju kanske den du tänker på i första hand. Den är ju då en, som sagt, det är Style Lab by Synsam som man laddar ner. Och den är ju till för att då hjälpa kunderna till att hitta sin stil.
Mm.
Och där kan du då filtrera om det är på varumärken eller om det är på pris eller om det är på stil och form.
Och sen så får man då glasögonen skickade hem till sig?
Nej, så där är vi inte än. Nej. Men däremot så kan du ta bilder, du kan ju absolut skicka till butiken. Du kan, finns de i vår webbshop så går du att handla direkt. Så att det ska ju vara, det här, vi är ju inte, det här är ju första versionen, det kommer ju att utvecklas över tid. Men den är väldigt, jag är supernöjd verkligen med hur det har blivit.
Tror du att i framtiden att ni fortfarande kommer ha fysiska 500 fysiska butiker? Eller kommer det bli mindre och mindre fysiska butiker?
Nej, men jag tror till och med att det kan bli fler butiker i och för sig. Men kanske, sport är ju ett exempel, men det kan ju finnas andra varianter på butik också. Men jag tror fortfarande så att vi har ju, jag tror att det är 880 optiker som vi har. Och de är ju då, precis som du, välutbildade. Och då när man går till sin optiker så är det ju sjukt viktigt med ögonhälsan. Att du får liksom en tillpassad syn och att du får en bra undersökning.
Mm.
Så att det vi ska addera nu, det är ju så att säga mer åt då vad vi kallar för eye fashion-hållet.
Mm.
Att det är stilar.
Mm.
Och att det är okej att ha ett par, två par, tre par.
Precis.
Och kanske fler också.
Mm. Och hur jobbar ni med content och så? Marknadsföring via content?
Ja, vi har väl, vi säger att nu är första året för mig har ju varit rätt mycket om att det är fyra marknader och vi ska centralisera rätt mycket. Så att vi har ju gått på de stora bollarna först, så att säga, att få ordning, har byggt en inhousebyrå. Jag har anställt människor runt om i länderna, så att nu är vi så att säga redo för att ta nästa kliv mot sociala. Men det är ju åt det här hållet med att det ska vara inspirerande att följa oss på de olika kanalerna.
Mm.
Men jag har nog valt att vänta tills jag tycker att jag har något att säga, om jag ska vara ärlig.
Just det.
Så att det är, varför följer man Synsam på Instagram eller Facebook? Den frågan måste ju så att säga komma först.
Precis.
Men förhoppningsvis har ett sånt möte imorgon innan jag går på semester.
Ja, så hoppas jag blir... Har du någon aning om vad svaret är på den frågan?
Jo, men det handlar ju om att, precis som du sitter här, att man är relevant mot sin målgrupp.
Mm.
Och sen har ju vi många målgrupper att ta hänsyn till. Men jag tycker att det finns några som jag följer som har gjort ett fantastiskt bra jobb. Jag tycker Ellos har gjort det till exempel. Jag tycker Granit har gjort det. Där är inspiration. Och med ganska enkla medel ändå få läsaren att tycka att det där vill jag följa. En snittkund är väl inne kanske och köper nya glasögon var tredje år.
Mm.
Så att det är klart, kan man öka frekvensen till butik, och då är det ju mer vad är det vi har i butiken. Och så att jag tror absolut på fysiska butiker, men där e-handeln kommer att vara ett bra komplement för att kunna göra andra sorts kampanjer. Men det är fullt fokus på det framåt nu.
Men så säger att jag blir en abonnent. Jag abonnerar på nya glasögon varje år. Tänk om jag vill behålla mina gamla. Vad kan jag göra då? Kan jag köpa loss dem eller?
Ja, men det nya abonnemanget nu bygger ju på att du får tre par. Du väljer vad det är för så att säga, kvalitet på dem.
Mm.
Danmark har lite annorlunda. Men då är det ju att tanken är ju att du byter ut dem en gång om året. Ett par, det ingår.
Mm.
Och sen efter två år så äger du dina glasögon. Så det är ju som att privatleasa en bil eller vad som helst. Så att, eller du har dina telekomabonnemang.
Mm.
Så det här är kul.
Men hur tänker ni med så här recycling då? Att... Ja, men den trenden är ju jättestor också.
Ja.
Att återanvända och kanske återvinna.
Mm. Ja, men allt det där står på to-do-listan. Men jag kan säga att det är inte återvinning så. Men i Danmark nu, i Köpenhamn i helgen, så tycker jag vi gjorde ett fantastiskt nedslag. Och då hade vi en hel dag när vi då gjorde undersökningar på hemlösa.
Mm.
Och hjälpte dem då till att få bättre syn och glasögon och hela det.
Just det.
Jag tror att det var över 100 genomförda synundersökningar och glasögon som delade ut.
Mm.
Så den typen av, så att säga, hjälpinsatser. Och det är en form av recycling i alla fall.
Precis. Är det något ni kommer göra löpande, satsa på?
Ja, men jag tror att hela branschen förstår ju liksom att vad gör man med det som någon annan har lämnat bort.
Mm.
Och det finns ju så att säga organisationer som är utomlands.
Mm.
Och hjälper så att barn i Afrika, det finns olika vägar. Jag vet att Specsavers är rätt duktiga på det här. Och vi har gjort det på vårt sätt och lite olika i olika länder. Så att min utmaning blir ju att vi ska göra det nordiskt då.
Ja, men vilken spännande resa att följa.
Men den kan jag tyvärr inte säga så mycket om, för den är inte gjorden.
Nej, men jag förstår. Jag kommer ha ögonen på er.
Det är bra det.
Witty.
Det är bra det.
Jo, men jag har en annan fråga som jag satt här och funderade på. Många människor som är framgångsrika inom någonting har ju ofta lite så här morgonritualer för sig, har jag hört.
Okej.
Okay. Har du det?
Oj, vad tråkigt.
Hur ser det ut?
Det har nog varit lite olika genom åren i och för sig. Men just nu så är det nog väldigt så här. Jag är ganska duktig på att gå upp. Jag är ingen så där sur morgonmänniska. Jag går upp, jag duschar, tar en kopp kaffe och är ganska nöjd där. Och kanske slår på mejlen eller någonting åt det hållet. Mm. Men sen går jag till jobbet.
Jag läste nyligen en bok som menade på att man skulle, när man går och lägger sig, så ska man tänka så här: åh, vad roligt, imorgon kommer jag vakna och då ska jag göra det här och det här. Tänker du sådana tankar innan du somnar?
Jag tänker nog sådana tankar mest hela tiden, tycker jag.
Det gör det.
Ja, men jag är nog ganska så där lustdriven på och inte ser bakåt och inte ser... Man får ju alltid fråga sig, vem tillhör den här tanken? Ofta är det ju när du hör andra prata så är det ju inte dina egna tankar, utan du får någon annans tankar mot dig.
Mm.
Och då räcker det med att veta att det där är inte mina tankar.
Men var kommer den här positiviteten och klokheten ifrån?
Jag har bra föräldrar och bra umgänge, så att... Men jag försöker nog att ta dagen som den kommer ganska väl. Sen kan man ju självklart ha sina ups and downs. Det är klart det är så.
Mm. Så du vaknar tidigt, ungefär hur tidigt?
Ja, nu har jag en period när jag har jobbat rätt mycket. Så nu vaknar jag när klockan ringer. Då är jag kanske 6:30. Mm. Men annars så har jag en tendens att vakna kanske så här mellan 5 och 6.
Mm. Och då går du upp?
Oftast.
Och vad gör du då?
Nej, då, det är precis som jag sa. Jag skrotar runt lite. Nu har jag följt några serier så jag kan få för mig att börja titta på. I den här fantastiska världen där man kan se allting så blir det nästan så att shit, vad ska jag ge mig på nu?
Mm.
Men hittar du det där som du tycker om, då vill du ju faktiskt se alla avsnitten.
Kollar du på Netflix eller?
Jag har Netflix, jag har C-more, jag har HBO, jag har...
Ja. Så vilka är dina favoritserier? Vad kan du tipsa om nu till semestern?
Ja, jag har fått ett tips om Peaky Blinders nu. Det har jag inte kommit så långt på. Jag har precis avslutat Gåsamamma, som jag tyckte var rätt kul.
Mm.
Jag är en av de där få som inte har sett Game of Thrones överhuvudtaget.
Jag
ska ge mig på den också. Mm. Men den känns som det är lite lyxigt att inte ha sett den.
Ja, men där har vi något gemensamt. Den har inte jag heller sett. Nämligen.
Sen har jag följt Billions nu senast. Mm. Och sen alla de här vanliga serierna som alla har sett på något sätt. Nej, men jag tycker det är kul.
Mm.
Jag gillar dokumentärer. Men de tittar jag faktiskt på YouTube mest.
Mm.
Så det går också lite i vågor vad man ger sig på.
Och det här gör du alltså på morgonen innan jobbet?
Ja, då kan jag nog klämma ett avsnitt.
Ja. Går du och lägger dig tidigt?
Det skulle jag inte säga, men det går väl också upp och ner. Det mellan 11 och 12. Om det är en normal kväll i alla fall.
Ja. Och du tränar inte och så på morgonen?
Jo.
Du gör det också?
Ja, men det är inte förrän 8 som
Nej.
Jag tränat. Så då, jag tränade mycket tidigare förut, men det gör jag inte längre.
Mm.
Jag märkte det att jag ställde in för många träningar då när jag var trött.
Ja, så vad tränar du då? Springer du eller?
Jag går på gym.
Ja.
Och springer inte så mycket längre. Man har fått sån här artros nu för tiden. Så att
är det sant?
Det går inte.
Gör det ont då?
Om jag springer, ja. Nu gör jag inte det, sen nu får jag tänka på det istället.
Mm. Och vad äter du till frukost?
Väldigt lite, faktiskt. Ja, en macka och en kopp kaffe kanske.
Mm.
Mer kaffe än macka, faktiskt.
Ja.
Och sen på helgerna kanske jag unnar mig lite mer.
Ja. Och i sommar. Nu är det ju snart semester. Det här är ju verkligen, ja, det är inte klokt, äntligen. Vad ska du ägna sommaren åt?
Ja, då blir det också så här litet... Ärliga svaret är nog att jag inte riktigt har koll på min sommar än.
Nej.
Och det hänger ihop med jobbet, att vi då har ganska hög utrullningstakt. Så att jag kommer inte vara utomlands i år. Det brukar jag kanske göra annars.
Mm.
Så att jag kommer att hänga upp i Järvsö så mycket jag kan. Och sen så vara väldigt...
Järvsö?
Min fru är därifrån.
Okej. Okay. Mm. Ja, så då har ni landställe.
Ja, jag köpte en liten gård för 3 år sedan som vi... Så jag är ute och plockar pinnar och klipper gräs. Och...
Gud, det låter helt fantastiskt.
Ja. Ja, det är grymt.
Mm. Det behöver man nästan när man är mitt i stan och mitt i smeten och all stress. Och...
Ja, men jag tycker det. Och på tal om det där med sömn då, så kan jag säga att jag sover ju så sjukt mycket bättre när jag är där.
Mm. Är ni ofta där på helger och så också?
Så ofta vi kan.
Ja. Hur länge har du varit gift?
2 år.
2 år, grattis!
Tackar.
Ja, hur känns det? Du är fortfarande nykär.
Ja. Ja, men det... Nej, så att vi hänger upp i Järvsö och hon är född där. Och sen så, du frågar ju vilken låt man skulle ta, så då tänkte jag faktiskt välja den här Lill-Babs och Hem igen till Järvsö.
Är hon släkt med Lill-Babs?
Nej.
Nej. Hem igen till Järvsö. Mm. Brukar ni lyssna på den i bilen?
Ja, det är absolut. När vi börjar närma oss. Och sen så har vi har en gemensam hobby som är att gå på auktioner.
Ja.
Så nu har vi köpt in ganska många gamla LP-skivor och gammal stereo. Så att vi pumpar på dem där ganska bra.
Mm.
Ut mot gården bara.
Får jag bara fråga, hur träffades ni?
Vi träffades på jobbet faktiskt.
Mm. Det är många som gör det.
Mm.
Men hur var det? Det är ganska speciellt ändå att träffa någon på jobbet. Jobbar ni för samma företag eller?
Ja. Men hon jobbade inte där så länge, så att det var där vi träffades i alla fall. Sen var det väl inte så det började, men...
Mm. Du ser så glad ut när du pratar.
Ja, jo, men det minne.
Ja.
Händer ju bilder.
Ja. Ja, men så Hem till Järvsö. Mm. Det är låten som du väljer som representerar dig och ditt liv.
Ja, det...
Just nu.
Just nu så är det faktiskt väldigt mycket så att det är jobba mycket, men ta sig upp då till en liten fristad där vi trivs väldigt bra.
Ett andningshål. Mm. Ja, men tack så jättemycket. Jag är väldigt, känner mig ärad att ha dig här idag. Det var igår som vi bestämde att vi skulle spela in det här. Så det känns väldigt speciellt också. Och som sagt att jag träffade just den här dagen i mitt liv också. När jag,
ja, du, grattis igen där.
När jag stänger min cirkel och börjar mitt nya liv. Stänger den här utbildningen som jag har tragglat mig i 6 år. Vi avslutar det här avsnittet med att lyssna på Hem till Järvsö.
Tack.
Tillbaka igen, hem till lilla Järvsö. Jag har så starka band med Hälsingland. Jag har solat på Mallorca och så mycket man kan orka. Jag har mig roat ner i Cannes och världens tjusigaste man mötte jag i Barcelona och var lycklig ner till tårna. Plötsligt han min fråga får: vet senior när tåget går? Tillbaka igen, hem till lilla Järvsö med timmerflött vid älvens kant. I skogen där barn gör lekt i lilla Järvsö. Varenda kötte är min bekant. Den närmsta grannen och handelsmannen som gav mig pass till du pöjk från Ljusdal, den kyssen du stal bränns än, så jag ville tillbaka igen. Hem till lilla Järvsö. Jag har så starka band med Hälsingland. Sist jag filmade regissören sa jag: ge dig många ören för er breda dialekt som är åt Hälsingland direkt. blev inget ö i fötter. Så en dag när han var butter, säger denna fräcka kar: bäst att fröken Svensson far tillbaka igen, hem, hem till lilla Järvsö, där lilla stumpan har slagit rot. Och en sån som kan vara så vrung mot lilla Järvsö har norr om sumpan ej satt sin fot. Tänk såna saker som tumbrekakor med mässmör på och lax i älvan, ni kan väl själva min längtan förstå. Tillbaka igen, hem, hem till lilla Järvsö. Jag har förskräckligt starka band med Hälsingland.